Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig idag har jag serietecknaren och den allmänne underhållaren Johan Vanlo.
Hej!
Välkommen tillbaka.
Kul att vara här igen.
Ja, nu för full transparens kan vi säga att vi sitter på olika orter. Så du är ju inte fysiskt här.
Det känns som jag rapporterar ifrån en... Cannes-festivalen liksom, till svensk radio. Det är gör många kändisar här och Tom Cruise är jättekort och så.
Ja, du sitter i Göteborg, jag sitter i Stockholm. Vi brukar ju podda när jag är när jag har vägarna förbi Göteborg, vilket har beskrivits som det speciella Göteborgs soundet. Det brukar inte bli riktigt samma ljudkvalitet då. Jag tror det här är på ett sätt bättre rent ljudkvalitetsmässigt.
Vi har alltid fruktansvärd otur med ljudet.
Mm.
När du har varit nere i Göteborg. Och det har alltid blivit så här liksom, att det har börjat med goda intentioner. Jag har tagit med mig en mick och så har det slutat med att vi ligger bredvid varandra över en säng. Och hojtar in i en och samma mikrofon liksom, för att det ska vara...
Ja. Men det var ett tag sedan du var med i Arkivsamtal. För de lyssnarna som allmänna underhållare, det kanske man kan säga. Du har en podd, du gör lite, jag vet inte vad du gör mer än att poddare och teckna serier och skämteckningar, skriver kröniker och sånt där.
Så här, man kan väl säga så här, jag har en podd som handlar om böcker som heter Läs hårt som jag gör ihop med Magnus Dahl.
Mm.
Men det är en liten podd, liksom, den har typ 1000 lyssnare och sådär. Men den är ju då baserad i mitt litteraturintresse. Mm. Och sen så har jag ett radioprogram i en liten västsvensk radio, classic rock radiokanal. Och det här tycker jag är så läckert. Liksom att det, den sänds över Mundal Ale,
ja.
I viss mån Lerum.
Jo, men det var väl din dröm, berättade du om i ett tidigt avsnitt av Arkivsamtal, att få vara en sån här rolig gubbe i en radiokanal.
Ja, ja, alltså min dröm var att vara som en sån här... När jag var ung och det var så här, man lyssnade på radio på P3, så var det alltid... Framförallt så var det väldigt medelålders farbröder som skulle hålla unga program om nuet. Och här kommer den senaste popmusiken ifrån England. Man fattar ju liksom att det där var ganska påkostat och att det var, du vet, det var reportage och skit. Men så hade de alltid ett inslag i alla de här programmen där det var Knäppe-Bengt ringer in och gör roliga röster. Och just den ville jag vara.
Ja, ja, ja. Alltså jag tänkte på det för jag pratade med tecknaren Pike, som du kanske också känner lite grann.
Ja, ja, visst.
Igår, och då så berättade jag, jag kanske det var då apropå att vi skulle podda idag, men jag sa att jag jämförde din podd med det som kallades för Lallen, som Kalle Sändare bland annat höll på med. Känner du till fenomenet Lallen?
Men jag har för mig att det typ var ett jazz. en jazzterm.
Det var det kanske, men var det alltså, betyder det inte bara typ tramset eller liksom?
Ja, men det är trams, så att Kalle Sender höll på med Lall, men Lall kunde också vara så här någon jazzpianist, och så var det någon sångerska som de inte gillade för att hon var tjej. Mm. Och så spelade de i fel tonart och sådana grejer.
Alltså det var bara allmänt att vara knäpperier, ja.
Men jag tar gärna på mig Lallen.
Jag menar att de gick på någon buss och låtsades vara galna, eller alltså de höll på med sådana tramserier.
Han är liksom blind, han är blind, bered plats. Ja, han var lite sånt. Palla äpplen.
Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var väl Kalle Sender och någon annan som gjorde sig kända för Lallen. Jag vet inte.
Men kan det vara Lasse och Månsson, tror
jag. Jag vet inte. Var det inte, jag tänker att det var ett Göteborgs-fenomen.
Ja, men det kan det mycket väl vara faktiskt, när jag tänker efter. För att som sagt, alla som har pratat om Lallen, och han lät Lallen gå, vet du. Sonja Hedenbratts bror, han var en jävel på att dricka, va? Och han lät alltid Lallen gå.
Ja, för Lallen, jag har aldrig hört den någon annanstans förutom i det sammanhanget. Alltså, är det...
För innan jag fick höra liksom uttrycket Lallen och låt Lallen gå, så var ju lallare ett vedertaget uttryck. Och då, för mig är det då någon som hävdar att han är bra på någonting, men sen är kass.
Mm-hmm.
Men det kanske är någon helt annan.
En skrävlare liksom. En,
ja.
Just det. Ja, men lallare, tänker jag mer bara en allmän... lös och ledig person, alltså så här lite någon oseriös människa, tänker jag. Alltså att man säger det är en jävla lallare, om någon som är liksom inte, ja, men som är oerfaren, alltså det är ett allmänt skällsord liksom.
Ja, men lite så. Men, ja, men som skojare, om vi tar betydelsen, så tar jag kan gärna byta ut allmän underhållare mot allmän lallare. Det går bra.
Just det.
Ja, men vi höll på att räkna på vad jag höll på med. Så då gör jag det programmet varje vecka.
Mm. Är det en större än Läs Hårt då? Alltså,
alltså det programmet sänds ju i FM-radio.
Mm.
Och när det sänds så har ju det liksom, det har de ju mätt. De har ju liksom 30 000 lyssnare.
Wow!
Imponerande. Så det är ju fräckt.
Mm, det är det ju. Och sen finns den som podd också för jag som är nyfiken.
Ja, den finns som podd. Då klipper de bort alla goa Whitesnake Survivor- och Foreigner-låtar. Så det bara är pratet.
Ja, men då
och sen
har...
så ritar jag serier och sånt. Och skriver kröniker. Kanske inte så jävla mycket längre. Och så barnböcker och sånt.
Mm. Ja, men då har vi fått en liten presentation. Har du någon... Alltså, du är också en man av specialintressen. Liksom.
Mm.
Och jag tänkte på det... Vad har varit ditt senaste passion eller intresse liksom, vad det gäller specialintressen?
Det är rätt intressant. Jag funderade på liksom, vi har ju inte pratat med varandra sedan 2019. Det har ju varit en pest emellan.
Ja, är det sant att vi inte ens har pratat med varandra? Alltså, eller så?
Alltså, jag har ju skickat något mess någon gång.
Ja.
Men jag minns väldigt tydligt att det var min bok Enklare fysiska övningar hade kommit ut, och det var en sån här fest eller någon slags grej som Galago höll på någon teater.
I vilken stad?
I Stockholm.
Ja,
Och där snackade vi, och sen dess, och det var 2019 på hösten.
Oj.
Vad som hände sen vet vi allihop, och sen dess så liksom, du vet.
Just det, men jag tänker att vi har spelat in ett arkivsamtal sen dess, men det har vi kanske inte.
Nej, det har vi inte.
Så det är 4 år sedan vi sågs typ. Och pratade, fy fan vad länge sedan. Ja, det känns konstigt.
Det är äckligt.
För vi ändå, jag skulle gissa på att första gången vi träffades var säkert 1999 eller något sånt.
Så
vi...
Ja. Rent allmänt så, ja visst.
Ja, men så vi har känt varandra länge, men då känns det som ett ganska långt uppehåll att inte av liksom... För vi är också lite i showbusiness eller nöjesbranschen i alla fall. Och då borde man ju stött på varandra, tycker jag. Men okej. Okay.
Alltså för mig så blev ju pandemin liksom ingen förändring, utan jag satt ju liksom med datorn på knät och höll på i min
bunkerlokal.
Men specialintressen var det jag.
Borås och Varberg. Snart kommer jag och Anton Magnusson till er stad och kör stand-up med vår show Stad och Land. Men ni som bor på andra ställen, hav förtröstan, eller vad man säger. Vi kommer till massa andra städer. Det blir jättemycket i både höst och vi kommer med specialisterna till Lund. Jag och Anton kommer till Göteborg, Hässleholm, Stockholm, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Växjö, där vi även ska spela in våra stand-up-specialer. Och så är det massa andra gig. Så gå in på gardenfors.com och kolla där vad det finns för gig i framtiden. Biljetterna kommer ta slut snabbt. Ja, jag tror inte jag har mer att säga i den här reklamen längre.
Jag satt och funderade på vad som har förändrat. Nej, men som var, alltså jag har ju en massa specialintressen som är väldigt ostrukturerade. Men någonting som har tillkommit är ju faktiskt att jag har blivit lite pretto.
Mm-hmm. För jag har ju litteratur. Haft... När du sa det, mitt litteraturintresse, så lät det lite out of character att säga mitt litteraturintresse. Ja. Alltså, även om jag vet att du är inne på gamla deckare och sånt där liksom. Ja. Så låter det lite mer prätt att säga litteraturintresse än att...
Ja, nej, men det har verkligen blivit ett... Så inom citationstecken, riktig litteratur har blivit ett intresse nu.
Okej.
Okay. Så att jag läser poesi och köper ord och bild och läser liksom... Times Literary Supplement och tittar efter nya böcker som är intressanta, samtidigt som jag har allt gammalt bös serier och tecknade filmer och allt sånt kvar liksom. Så har jag fått ett nytt intresse, och det är verkligen god litteratur.
Ja, men är det sen, mest moderna författare, eller är det gamla klassiker och sånt du läser, eller?
Ja, men det är både och. Jag det blir ju mest modern litteratur.
Mm.
För att det är så... Jag har ju nästan aldrig varit med om det, att jag har varit ett fan av någonting som fortfarande finns.
Nähä.
Utan det har ju alltid varit avslutade, liksom. Den och den deckarförfattaren, den och den serietecknen. Men nu är det så fräckt att kunna liksom vara... Man är mitt i liksom någonting aktivt, och så märker man också såna här grejer som att man har missat väldigt mycket för att man bara har varit en sån. Nu låter det väldigt mycket som att jag gör en livsstilsgrej, en flippig grej av det här, men jag tycker snarare liksom att mitt tidigare så här bitande fast i crap, roligt crap, en crap, har varit en livsstilsgrej. Så att jag tänkte så här, att jag läste en recension av Bret Easton Ellis senaste roman till exempel.
Ja, den har jag varit sugen på att läsa. Jag läste det mesta av Bret Easton Ellis. Ja. Jag läste White, som var någon slags novellsamling som kom för ett gäng år sedan. Ja. Men jag har inte hunnit läsa den senaste. Jag sa att den fick en väldigt bra recension. Var det Fredrik Strage som höjde den till skyarna?
Ja, men det kan jag mycket väl förstå, att Fredrik Strage gillade den. Och där, jag rekommenderar den, är jättebra. Men sen när jag liksom fick hem den, så tänkte jag, men fan, vad mycket jag missat liksom.
Läste inte du American Psycho och de böckerna?
American Psycho läste jag, men sen har jag inte läst annat. Så att jag liksom jag hade för mig att den här nya The Charge då skulle vara, den skulle hänga ihop med Less Than Zero, som var hans första bok.
Noll att förlora. Jo, men den läste jag på 1900-talet.
Ja. Och så att jag läste snabbt som fan den och den uppföljaren som var en riktig uppföljare till den, som heter Imperial Bedrooms, som kom på 90-talet, tror jag.
Den har jag nog missat.
För att kunna läsa den här då liksom. Och då kände jag att det är bättre att bara släppa och vara skön än att bita sig fast i liksom grejer som någon slags livsstilspryl, speciellt liksom i min ålder.
Ja, har det varit mycket en livsstilsmarkör, alltså dina kulturintressen innan, eller för jag har ändå uppfattat att du har njutit på riktigt av något Acke-nummer eller...
Oh ja. Nej, men absolut, men det har ju också blivit att man så här automatiskt, när man säger står på, okej, nu tar vi en hypotetisk situation här. Man står på ett bibliotek och där är Där är en samling av gamla IC-serier och så är det någon modern roman. Så har man liksom per automatik ratat den moderna romanen för att det är ju skit, det vet man ju. Men det vet man ju inte egentligen.
Nej, jag har nog inte varit riktigt likadan. Jag har nog ändå läst lite, eller som så här, Michel Houellebecq läste jag liksom när... Det kan ha varit så här, Henrik Bromander och Mats Jonsson. Alltså jag kommer ju ändå från serievärlden, men, ja, men då, de var rätt tidigt liksom intresserade av god litteratur. Så då frågade jag dem liksom, vad kan ni rekommendera och sådär. Så har jag läst mycket av det de har rekommenderat.
Ja, jag har bara läst två grejer av Houellebecq. Och det ena är, han skrev en essä om H.P. Lovecraft.
Mm.
Så där knyts ju de liksom trådarna ihop.
Mm. Och det är faktiskt ett av de frågorna av honom jag inte har läst. Hur var den?
Ja, jag tyckte den var skitbra, men det är ju för att jag har läst så mycket Lovecraft. Och
jag har inte läst Lovecraft alls. Men...
Nej, men då är det ju ganska meningslöst. Mm. Och så har jag läst Elementarpartiklarna.
Mm.
Som var fantastiskt på många sätt, men jag läste också... I samma veva så läste jag mycket, lite annan sån fransk litteratur. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men Vernon Sebutex heter författaren. Okay. Eller om boken heter så. Jag vet inte. Och jag kände bara, fan vad de knullar i Frankrike.
Jo, men Frankrike är väl lite känd för att vara lite snuskigare liksom än Sverige ändå. Men jag tänker att förr i tiden på 70-talet sånt knullades det väl mer i svensk litteratur också. Då skulle de ändå liksom ha ett och annat knull i böckerna.
Men det kändes som de svenska knullen, det var mer könshår och ifrånskalsonger.
Ja, just det.
I det franska var det mer liksom hotell med balkong över Rivieran.
Aha,
och,
ja.
I Sverige så var det mer liksom någon med flottiga polisonger som Ann-Katrin, nu kör vi på här.
Ja, men jag tänker
för partiets skull.
Just det. Jo, men jag vet inte, jag har inte läst så mycket Sjöwall Wahlöö och sånt, men jag har för mig att de har en del såna knull för partiets skull i de böckerna, liksom de gamla 70-talarna.
Ja.
Men jag tänker att det är ungefär som när man kollar på en actionfilm eller något sånt, så ska det vara ett gäng fighting scener liksom med att det är för att folk tycker det är tråkigt annars liksom. Och så kan jag tänka mig att det är i fransk litteratur att det ska vara lite knullscener också liksom. Att
det är bara någonting. Det är ju 40 sidor där de inte har.
Jo.
Jöget.
Men man ska få det som liksom Hulken TV-serien, så skulle han bli Hulken två gånger liksom. Man satt och väntade på det, om det skulle vara konstigt annars att det har blivit en sån standard liksom är kanske då i franska böcker.
Har du läst om jag har bara hört talas om det, jag har inte orkat eller vågat forska i det, men jag har gjort en porrfilm med Houellebecq.
Just det, en ganska ny, va? Jag har sett två Houellebecq-filmer, den som heter någonting i stil med Kidnappningen av Michel Houellebecq. Och en uppföljare då när han är på någon slags spa och med, vad heter den här franska skadisen som enligt egen utsak och dricker 18 flaskor vin om dagen?
Gerard Depardieu.
Ja, just det. De två är på någon slags spa och bondar och super och sånt där. De två filmerna har jag sett där Michel Houellebecq då spelar sig själv. Ganska roliga, ska jag säga.
Det kan jag tänka mig. Men jag tänker bara på att Michel Houellebecq ser ju lite grann ut som en korsning mellan Yoda och Gollum. Som dessutom inte har många timmar kvar i livet.
Nej, han är inte tvålfager.
Ja, men han ser dessutom helt jävla osund ut.
Ja, absolut.
Och tannelös och sådär. Jag bara tänker vilken skräckupplevelse en porrfilm med honom skulle vara.
Jo, men det kanske är det här. Jag kan tänka mig att en viss genre inom porr ska vara det att det är rätt fula killar, så att konsumenterna ska kunna identifiera sig med killen då. Att, ja. Att de vill inte se någon snygg. De tycker det är bögigt när det är för snygga killar i heteroparen liksom.
Ja, men jag måste säga att jag känner mig liksom lite så där freakshow sugen på att se hur länge han orkar.
Men är det en riktig påfilm? Alltså, jag har bara sett trailers för den också. Jag är osäker på om den finns att få tag på laglig väg för tillfället. Men, nej, men jag kommer nog se den någon gång.
Ja, men jag har för mig att det faktiskt är en riktig film. Att det inte är ett sextape som liksom någon har läckt som är inspelad på någon telefon.
Nej.
Utan det ändå är en riktig film, och så har han sagt efteråt, jag blev lurad.
Va?
Men, ja.
Jag har sett trailern för den. Hans fru är med den också och sitter i någon taxibil. Och det liksom, handlingen är väl att hon har fixat fram massa horor till sin man när hon ska vara bortrest eller något sånt där. Det är bara liksom min lösa analys enligt trailern vad det handlar om.
Ja, nej, men vi får ta tag i den biten helt enkelt. Så det är väl det som är liksom det senaste specialintresset. Så. Men sen så vill jag ju gärna sticka emellan med någon... Med någon gammal deckare eller västernroman. Speciellt upp på sommaren. Och så läser jag... Jag gillar idén med liksom gamla serietidningar och sånt. Även om jag kanske inte läser dem så jävla ingående. Utan det är mer att jag bara tittar på dem som objekt och tycker... Reed Crandall, vilket S!
Vem är Reed Crandall?
Ja, men han var en sån skräcktecknare då. Liksom.
För EC eller?
EC. Jag kan lika gärna säga Wollywood, vilket S. Eller,
ja, Wollywood har jag lite mer koll på. Han tecknar också för Mad Magazine och begick självmord och sådär. Honom pratade jag om senast igår då med Pike. Jag kommer inte höra vad det... Jo, jag pratar om honom också ibland när jag... Ja, men jag tänker på det för när... Om jag liksom... Daniel Klaus, serietecknaren, känd för Ghost World och annat som lyssnarna eventuellt känner till. Men han har nämnt Wally Wood vid något tillfälle så här att när han var då ung eller barn, Daniel Klaus, så var liksom Wally Wood hans idol. Mm. Och så läste han en intervju med Wally Wood som gnällde på någonting liksom sådär att han inte hade fått tillräckligt betalt för något eller vad det var. Och så hade Daniel Klaus vid det läget tänkt såhär, you're Wally Wood, why do you care? You're the coolest guy on the planet. Och sen berättade då Daniel Klaus att nu hade han blivit likadan som gammal då. Han liksom var där, oh they owe me money, those bastards och sådär. Och att... Han antyder då att han är the coolest guy on the planet nu. Alltså Daniel Klaus, vilket han i viss mån kanske är liksom. Eller en av de coolare. Han har ju liksom en Hollywood-karriär och hyllad som serieskapare och konstnär och sådär.
Ja.
Kan göra lite vad han vill. Så varje gång jag känner liksom den minsta tendens till bitterhet så brukar jag tänka på det. Tänka, why do you care? You're Simon Gardenfors, the coolest guy on the planet.
Jag har perioder som jag antar att alla frilansare har. Då jag blir liksom orolig för framtiden och tjänar jag tillräckligt med pengar och jag hinner inte göra tillräckligt mycket kul grejer för att jag måste tjäna pengar.
Mm.
Och blah, blah, blah. Men för mig är det mer tidsbestämt än att jag bara ibland känner mig. För mig är det verkligen, jag vaknar på morgonen arg som ett bi, alltid.
Mm-hmm.
Jag sluter ögonen och ser brinnande hus.
Vad är du arg på då? Alltså...
Ingen aning. Det är lågt blodsocker.
Okay, ja.
Och så dricker jag kaffe och så äter jag tre rostisar och så är allt bra. Och så är jag komplett storhetsvansinnig.
Mm. Det kan jag känna igen. Bara, kaffe kan ha den effekten också.
Ja, och så går jag till kontoret och känner bara liksom, fan vad jag är fräck. Jag är en levande legend. Tänk, det är inte många som kan gå runt och känna att de är en levande legend. Ja, men det är, jag säger det verkligen liksom. Och jag mår så bra. Det är visserligen ett visst mått av ilska även i det.
Det är ilska alltså, över att du är en levande legend. Och att...
Nej, utan det är liksom, själva grundkänslan är ändå någon slags där, ilsken arrogans.
Jaha,
där, ja. Jag är en levande legend, flytta på er.
Alltså en skurk, superskurk i en film eller något sånt där.
Och sen framåt eftermiddagen så blir jag helt normal liksom.
Mm.
Och jag kan finna så här, bara stor trivsam njutning i att hålla på. Framförallt när jag ritar på något längre projekt. Så där, liksom. Jag har precis gjort färdigt en barnbok som skulle ha så där, en 58 teckningar eller någonting. Jag är så jävla gött att rita på teckning nummer 30 av den. Jag önskar att det bara fortsätter. Och sen fram emot kvällen, natten, så blir jag liksom lite... Åh, hej, jo, jag är misslyckad. Jag vet inte. Hur ska det gå? Jag tror att karriären är över. Jag kommer att bo under en bro, bla bla bla. Och så börjar det igen.
Okej, okay. Så det är en daglig loop alltså?
Ja, daglig loop. Jag önskar bara att jag kunde hålla kvar vid den här. Jag är en levande, jag är en gyllene gud-feelingen längre. Men...
Ja, då får du nog börja med kokain, men då kan du, de andra känslorna kanske ta över efter tags missbruk.
Ja, jag tänker på att jag är ju en glupsk person.
Mm.
Så att det är därför jag inte har vågat hålla på med knark. För att jag tänker liksom, om jag hade knarkat på samma sätt som jag käkar smågodis, så hade jag varit död för länge sedan. Ja, men var var vi någonstans? Vi pratade om Hollywood. Eller vad
ja,
gjorde
det gjorde vi. Vi pratade om att du kunde njuta av den typen av underhållning också.
Ja, ja nej, men såklart. Så att jag tycker bara att det är ett stort fält av sköna och bra grejer.
Mm.
Och sen så är det lite grann så här också att jag har kommit in all... Alltså mina barn är tonåringar och det är massa rodd och de har... De ska studera. Det, liksom, det finns inte så jävla mycket tid. Jag har inte så mycket fritid. Så att då känner jag bara liksom att läsning. Jag har fått liksom välja bort en massa grejer. Jag ser knappt på film. För att filmen måste starta vid 19. Annars somnar jag. Men läsning kan jag alltid hålla på.
Jaha, för jag brukar tänka... Jag brukar ofta bli för trött. Alltså jag brukar bara börja kvällen med läsning. Ifall jag har en hemmakväll. En mysig hemmakväll, så liksom lägger jag mig i sängen och så läser jag ett tag, men sen när jag blir för trött i ögonen, då kollar jag på en tv-serie eller film för att det är mindre ansträngande.
Ja, nej, jag är tvärtom det. Jag tycker liksom att det
låter så mycket och går så fort.
Ja, du kan ta det i ditt eget tempo i böckerna.
Och så kan man ta en liten tupplur mitt i och så...
Nej, tupplur är... Jag tog just en tupplur faktiskt innan vi började spela in det här avsnittet.
Det tupplurar... Jag läste en grej på någon artikel som gjorde mig direkt liksom... Jag blev illa till mods. Sådär. Mm. Alltså såhär, du vet som vissa människor blir av klimathot.
Mm.
Och alla sådana grejer, det är liksom lite för abstrakt, men jag känner ju människor som är genuint i en stadig kris på grund av det. Men så läste jag en grej om just tupplurar, där jag plötsligt förstod hur de känner sig. För att enligt den här personen då som jag intervjuade, så var tupplurar var kroppens rop på hjälp.
Jaha.
Att man behöver mer vila. Mm. Jag bara kände, men det kan... Tupplurar, denna njutning liksom.
Mm.
Nu är den förstörd också.
Bara för att det är ett rop på hjälp?
Ja. Liksom, tydligen så är det här att kroppen är så... Man är så utmattad. Att man är så pass utmattad så att tuppluren är en desperat åtgärd i panik.
Ja, alltså dels vet jag inte om jag tror på att det stämmer, för jag har hört andra forskningsresultat som mer visar så att det är bra, det är som liksom promenader eller vad som helst som bara är nyttigt att ta ibland. Men sen för det andra så tänker jag att bara för att det är en desperat åtgärd så behöver inte det ta bort njutningen.
Nej.
Alltså tänk ifall du är rökare och desperat behov av en cigg, eller om du är liksom en nerbruten stressad och så tar du den där cocktailen klockan 5 och det är en desperat åtgärd, då kan ändå vara en total njutning.
Ja, ja, absolut. Ja, men helt sant. Apropå det, jag har börjat snusa igen efter många års uppehåll. Och jag inser här liksom att... Men det är ju en väldigt bra... En liten low-key väg till lycka är att skaffa sig ett litet ofarligt fysiskt beroende som man kan tillfredsställa lätt och billigt och relativt ofarligt.
Jo. För att
man kan liksom bara, oj vad svårt allting är, oj vad jag är stressad, en snus.
Mm.
Då är det inte så farligt längre.
Nej, det är ju rätt mycket det. Alltså man vill ju inte ta bort, alltså även ifall alla sådana behov som exempelvis hunger då.
Ja, ja.
Det hade ju på ett sätt varit skönt att slippa känna det, men man vill ju inte ta bort den njutningen som det finns i att tillfredsställa hungern.
Nej, nej.
Jag tänkte
att det är ju så gott att baja också, så att det hade
gått dumt. Nej, det är frågan om man vill ta bort den. Om det är mer jobbigt än kul. Men apropå det så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Och nu är vi på olika platser, både i livet och i Sverige. Nu vet jag inte om vi är på lite olika platser i livet. Du är en flerbarnsfar och jag är lite något mer av en frifräsare. Men därför tänker jag att vi behöver inte räkna upp alla alternativ som finns i bådas kylar, utan vi mest kan säga vad vi själv kommer att ta och sen går vi och tar det.
Ja. Jag kommer att ta en så här måltidsersättning som heter This is Food med smaken Smooth Vanilla.
Mm. Det låter ju lite som att det är mer mat då än dryck.
Ja, men så är det. Men det är även dryck.
Ja, det är som ketchup då, att det är både mat och dryck.
Ja. Nej, men i övrigt så har jag bara vatten.
Jag kommer ta en Fanta Zero med smak av apelsin, som är den drycken som jag dricker mest här i livet.
Ja.
Men då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Du sitter med en måltidsersättning och jag sitter med en Fanta Zero.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men skål då, Simon.
Skål. Du var inte på Stockholms internationella seriefestival i år, eller?
Nej, det var jag inte. För att... Jag vet inte varför jag inte var det. Jag har liksom tagit beslutet någonstans att inte åka på sådana grejer ifall jag inte är inbjuden gäst längre.
Mm-hmm.
Det är för dyrt och det är för... Alltså det är ju kul och så, men jag har annat att göra.
Mm, jag fattar.
Men då hade vi kunnat ta det här, för jag, det här inspelningen hemma hos dig. För jag är skitsugen på att se din nya lägenhet. Jag har bara varit i din gamla.
Ja, jag har bott här i 3 år nu. Och jag kan tänka mig det. För jag har ju väldigt mycket roliga grejer att titta på uppställda nu. Och jag har ju liksom, om vi pratar om din senaste passion då, som är god litteratur, så, har mitt liksom samlande av plastfigurer och förpackningar ballat ur lite liksom när jag flyttade till min nya lägenhet, för att då blev liksom en del av inredningen.
Ja.
Och sen så var senast jag var i Japan i 3 veckor tillsammans med min nuvarande fru. Det har ju också hänt sen sist att jag har gift mig.
Hoppla!
Numera fru, inte nuvarande, låter lite mer att det är tillfället.
Din fru, punkt, ja. Kan man säga.
Jo, vi var i Japan och då ballade det samlarintresset ur. Alltså det var så att jag fyllde en stor resväska med bara plastfigurer och godisförpackningar i stort sett.
Ja.
Så, det är ju inte alla som är lika intresserade av att titta på de där grejerna. Men jag kan tänka mig, det är ju kul att visa upp det för någon som går igång på det.
Ja. Jag har bara sett liksom, det är liksom skymtat ovanför Jonas Strandbergs axel.
Mm.
Har man sett denna smakfulla orangea vägg?
Ja.
Och så något fräckt liksom där som har stått.
Jo.
Men det låter som detta ledde till någonting. Denna urballning.
Ja, det vet jag inte. Alltså, vi skulle göra då mest Andrea då, hon håller på med en dokumentär om japanska samlare. För hon sökte ett stipendium då till Japan och fick lite stålar för att åka dit. Och så åkte vi runt och träffade olika samlare. Och då så kom jag in i den världen också. Det kan ju vara så också när man umgås i en sån miljö där folk är liksom passionerade samlare. Då smittar det av sig.
Ja, ja, ja.
Och jag brände rätt stora summor pengar då också på samlarprylar. Och sen så, men jag visste lite mer med att när jag kommer hem och ska fortsätta jobba med min långfilm och min stand-up-turné, då kommer det här intresset svalna lite. För jag var ju liksom helt uppe i det då, så att jag måste hitta en stor Mr. Contact-figur eller... en Quisp-figur som ska matcha min fräsiga flingförpackning med samma motiv. Och jag tänkte, direkt när jag kommer hem så ska jag beställa det från eBay, försöka hitta det här liksom. Men sen när jag kom hem så var det lite så här, jag ställde upp prylarna och sen sa, ja det är fint, och jag kollar på dem och njuter rätt ofta, men det rann ju ändå av mig det här liksom desperata glöden i ögonen. Du vet, så här, jag måste ha det här nu. Att det går väldigt i vågor, det är liksom samlarbegäret, men jag har ett sånt liksom samlarbegär i mig som är otroligt starkt. Jag kommer ihåg när jag var så 12 eller någonting och började samla på Spindelmannen tidningar och sånt där. Och liksom, då var det verkligen det jag låg och fantiserade om sent på kvällarna, så att man ska åka in till det där antikvariatet i Malmö, och där kanske de har liksom de här då när de hette Spindeln och inte hade bytt namn till Spindelmannen, och jag bara så här gjorde olika checklistor på vilka nummer jag hade, och det var mer liksom samlandet då än att läsa serietidningarna som gjorde mig upphetsad, och så bara så liksom att det nästan, jag kände mig nästan febrig i kroppen av det här bara begäret till de här objekten. Och det kom lite tillbaks, speciellt när jag var i Japan nu senast.
Ja, och jag menar, jag kan tänka mig också att begäret är lika mycket frustration som liksom tillfredsställd lust.
Jo, absolut. Vad skulle du säga?
För jag gissar liksom att man kan ju bara liksom med lillfingernagen skrapa en promille av allt fräckt man vill ha. Fastän man fyller en sportbag med prylar liksom, så bara de här de här Ultraman laserdiskarna ska jag ha, fast jag inte kan titta på dem. Ja. Och så vidare och så vidare. Men jag kan känna igen det där väldigt väl. Jag vet inte hur många gånger jag har drömt om. För min serie Nasare då, när jag bodde på Hönö och jag var liksom tonåring, yngre tonåren.
Mm.
Det var Dolores som sålde hårdrocksskivor och serietidningar.
Och de finns fortfarande i Göteborg eller? Eller har de lagt ner?
Nej, det finns inte kvar faktiskt. Men det blev någon slags, de delade på sig på något väldigt underligt sätt. Så att Dolores blev dels ett skivbolag.
Just det.
Och sen så var det en affär med serietidningar och grejer. Och själva Dolores, hur det är med skivbolaget idag, det vet jag inte. Men affären finns ju kvar online. Men affären som sådan lades ner 2010.
Mm.
Men jag menar, så många gånger jag har drömt om dem.
Mm.
När man var lite så här, man drömde att man var kompis med dem. Att man gjorde grejer. Och sen återkommande drömmar är ju än idag liksom att jag hittar någon slags flera våningar stort lada med liksom pocketböcker som ser fräcka ut, och så går jag bara där och letar och letar och letar. Men det finns en liten grej som vippar över på mardrömmen, och det är att jag aldrig hittar någonting som jag vill ha, utan jag blir bara stressad av det.
Ja.
Och likadant även, jag har också flera gånger drömt om videobutiker med liksom skräckfilmer jag aldrig hört talas om. Och jag bara, ska jag ta den? Nej, jag måste ta den! Men det kommer inte det, du vet, sådär.
Fan, men, det, du skulle nog gilla det. Det var en butik som öppnade under pandemin i Los Angeles som var då liksom en VHS-butik. Mm. Där de hade ganska mycket ovanliga VHS, och sen hade de också en bioduk då som var fyrkantig, där de visade gamla, där de visade VHS-filmer enbart liksom. Så det var det här fyrkantiga formatet. Och liksom några rader med biostolar då, så att man kunde sitta och kolla där. Det var en grym butik.
Men det är det här jag menar lite grann med hur mina specialintressen har förändrats. För att jag gillar ju fortfarande trashens ambiens.
Mm.
Liksom väggar fyllda med VHS-filmer med liksom tecknade omslag.
Mm.
Serietidningsomslag, bara, du vet, oöverskådligt många. Men jag behöver inte läsa det längre liksom. Jag kan det på något sätt, men jag gillar estetiken och stämningen man hamnar i så.
Jo, så är väl jag också, just vad det gäller skräpkultur. Sen alltså vill jag konsumera, om det är film, musik eller tecknade serier, då ska det inte vara skräpinnehåll. Alltså så här, då ska det vara gärna någonting som är realistiskt eller spännande eller roligt på riktigt liksom.
Ja, och jag menar, det är ju moget av dig, för sån har du ju alltid varit, men jag upptäckte väl detta typ efter jag hade fyllt 50.
Ja, frågan är vad...
Nej, men jag hittade de tre första numren av Peep Show av Joe Matt.
Ja, just det. Mm.
Själva serietidningen.
Mm.
Och det var ju... Och så jag köpte dem och jag läste dem. Och det var ju verkligen en sån attack av kvalitet och trash-nostalgi. För de är ju från 1993.
Ja.
Så det är ju den typen av liksom läsarbrev och små cartoons i början och slutet och hela den feelingen. Och så sen är det ju så jävla bra ändå.
Men gillade inte du Joe Matt då på den tiden när de kom?
Jag gillade Joe Matt, men det var ju aldrig att jag var sådär... Joe Matt! Oh!
Du var inte som jag, David Liljemark, Fredrik Jonsson och Mats Jonsson.
Utan jag såg honom mer som... jag var väl främst inne på Peter Bagg och Daniel Klaus.
Mm.
Klaus.
Just det.
Får man säga.
Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är Klaus, men...
Ja, Klaus. Daniel Klaus. Och så att jag menar... och då, det känner jag fortfarande... Daniel Klaus har ju inte gjort någonting på länge. Jag vet att det kommer en ny serieroman...
Ja, den har han väl hållit på med rätt länge. Men han har väl aldrig tagit en paus. Han har väl bara tuffat på, liksom.
Ja, men jag fattar inte, för att den förra kom ju typ 2015 någonting.
Vilken var det?
Vad fan är den?
Patience,
ja. Och sen dess har inte jag sett någonting av honom, utan jag har bara sett ompaketerade gamla grejer.
Nej, men jag tror att det kan ta honom en 8 år att göra en bok, liksom.
Men den ser jag ju verkligen fram emot. Mm. Men samtidigt, Peter Baggs nya grejer är jag ju inte förtjust i alls.
Jag har inte läst honom på länge heller. Men Joe Matt, han är ju inte så aktuell. Det var ju, jag fick ju se hans opublicerade serie när jag var i LA och hängde med honom.
Ja.
Och det är så här, fan, det här är precis det jag vill läsa. Men det är så himla frustrerande att det kommer ta 8 år för honom att göra de 3 sista sidorna och vara kvar på nästa nummer av Peep Show.
Ja.
Men jag pratade med så här Sammy Harkham som... jag tror han gav ut Kramer's Ergot, som är liksom den förra hippa antologin med serier. Han umgicks en del med Joe Matt. Han sa också så här, han pratade om så här, om Joe Matt, vilken bra författare han är. För han sa så här, för att det han berättar om, det borde egentligen vara pisstråkigt, men han får det att bli så fruktansvärt intressant.
Ja, verkligen. Och liksom sina sämsta sidor.
Mm.
I de här 3 första numren då, så är det ju liksom det här att han gör slut med sin tjej Trish.
Ja, eller mer
hon gör slut med honom. Och han är ju den sämsta figuren i hela alltet, liksom.
Mm. Jag undrar hur medveten han är om det, eller om han mer så här tycker att han gör rätt beslut och bara skildrar allting ärligt.
Alltså det kan ju finna, jag kan ju tycka liksom att det är lite i ljuset av Louis C.K.'s runkhistoria.
Mm.
Så kan jag tycka liksom att det är lite det är något lite lögnaktigt och lite oärligt med det här med folk som säger jag är ärlig. Och så är de ju inte det, för att liksom, det fanns ju ingenting om... Han drog inga stories om att liksom ringa upp kvinnliga ståuppkomiker och runka i telefonluren och sådär. Så att han var ju inte så jävla ärlig. Jag tror att det är liksom lite grann en pose. Men när det gäller Joe Matt så var det liksom ingen pose. Och det är ju det som gör det till konst. Ursäkta att jag är så otroligt ointressant, Simon. Men det är ju så liksom att det är det som gör det till något intressant. Och så är det så fruktansvärt snyggt tecknat också.
Ja, han är grym tecknad också.
Ja.
Men
kom vi in på det igen.
Vad sa du?
Nu kom vi in på det där med serien igen.
Ja, men det är inget att skämmas för. Men jag funderar lite på hur ditt... Hur började det här intresset för god litteratur? För din del?
Men alltså det kan vara lite grann med att... man växer ju hela tiden.
Mm.
Man växer och utvecklas hela tiden. I en annan takt. I olika takter, olika människor. Jag upplevde jag tyckte liksom... Jag såg på mig själv utifrån att... Ja, men jag är smart.
Mm.
Och jag är vältalig. Och jag är rolig. Men jag är i mångt och mycket också fruktansvärt dum i huvudet. Alltså, jag är korkad som en... Alltså, frågan är ibland, när jag tänker själv... Jag undrar om jag ens har 3-siffrigt IQ egentligen.
Varför fick du tänka så? Alltså, jag har inte upplevt dig som korkad.
Det att det finns stora vita fläckar i mitt sätt att vara och vad jag kan och vad jag vet och sådana grejer. Så att jag tänkte bara någonstans att jag skulle... Alltså sen så kommer jag tänka på att jag kan allt möjligt om all möjlig skit. Hur hade livet sett ut om jag... Istället för att bara läsa serietidningar och gamla deckare och fördjupa mig i gamla serietidningar och gamla deckare, fördjupade mig i bra grejer istället.
Men var det bara en blixt från klar himmel en vacker dag?
Nej, det var någonting som växte fram.
Mm, den känslan.
Ja. Det var nog att, jag kommer inte ihåg vilken bok det var, men plötsligt så fann jag mig själv sittande och läsa, jag tror det var typ Slas eller något.
Mm, mm.
Eller om det var Christian Lundberg kanske, jag vet inte. Och så känner jag, men det här tycker jag är ju bra.
Mm.
Och det här är något helt nytt för mig. Och Tänk om det var Bonniers litterära magasin och lyrikvännen som hade följt mig genom åren som ung istället för Psychotronic Video, Bild och Bubbla. Så hade det nog sett annorlunda ut.
Ja, men jag tycker nästan det låter roligare, alltså alternativ nummer två.
Ja.
Alltså,
än att jag är dum i huvudet.
Nej, men det låter roligare att vara en sån som har massa Godzilla-VHS-er och sådär, en litteraturposör som läser poesi och Strindberg och sånt där liksom. Alltså,
jo,
det känns så det är mer originellt med den här skräpkultursnubben som du ändå har varit väldigt länge.
Jo, men sen då, jag tycker det positiva är ju snarare liksom att det var en genuin nyfikenhet som började. Som gjorde liksom att jag ville läsa. Du vet, det är exakt samma mekanism som var när jag såg Star Wars. Innan liksom Star Wars blev det som Star Wars är nu.
Ja.
Och jag bara någonstans läste en intervju med George Lucas och så nämner han någonting om Buck Rogers.
Mm.
Och så bara, oh, Buck Rogers, det var ju en tv-serie när jag var liten. Och så fördjupar jag mig i Buck Rogers, en serie från 1929.
Mm.
Där rymdskeppen hade gardiner, den är skitkonstig liksom.
Ja.
Och man märker ändå liksom att okej, men där är den där rymdchasen och där är de här robotarméerna och sådär. Det blir exakt samma grej fast med bra grejer. Sen alltså jag menar, jag är ju fortfarande liksom en trash kille, men om man tittar på hur hela det där fältet har förändrats de senaste åren, så känner jag också liksom att
vilket av fälten?
Ja, men alltså trashfältet liksom. Jag menar, jag förstår så här nu när jag tittar tillbaka att jag ville se B-filmer och liksom lågbudgetskräckisar för att jag var ute efter något annat.
Mm.
Och det jag ville åt var bra, välgjord, passionerad, dum skit.
Mm.
Så, och det är därför jag gillar superhjälteserier. Och jag har alltid gjort det i alla tider. Det är den dummaste skit som finns, men det är fin dum skit. Gjorda av människor som brinner för dum skit.
Mm.
Och det är upplyftande dum skit man blir glad av. Men nu så tycker jag det är så jävla mycket dum skit. Och varenda jävel bara, ja, säsong 4 av Mandalorian var inte lika bra som Obi-Wans.
Jo, det här nördkultur har ju blivit rätt mainstream på sista tiden.
Något så in i helvete. Så då känner jag bara liksom att då fanns det två vägar att ta. Antingen ställa mig först i kön så här. Bara, cool, awesome. Vi har tagit över, vi nördar. Eller säga, nej tack. Nu vill jag se Franska Nya Vågen. Nu vill jag se en dokumentär om skolungdomar i Jordbro.
Okej, du är en rebell ut i fingerspetsarna i mångt och
alltid,
mycket.
Alltid. Men sen så går ju en ny Godzilla-film alltid ner. Liksom.
Mm.
Ändå. Jag menar, jag sitter, liksom, jag tittar nu medan jag pratar med dig på min i förpackningen kvarvarande X-Men-van leksaksbil. Med Jim Lee-tryck liksom.
Det är obruten originalförpackning.
Ja, för fan. Så att jag är ju inte riktigt... jag har ju inte lämnat mina rötter riktigt än.
Har du kvar studion? Jag har den vi har spelat in tidigare avsnitt.
Nej.
Av, utan du har ny studio.
Den gamla studion, den legendariska studion. Den som där jag hade tagit över 30 kvadratmeter förvaringsutrymme med allt mitt mök. Den var jag tvungen att flytta ifrån för att de skulle bygga lägenheter där. Men som tur är, liksom killen som är så här teknisk förvaltare på det bostadsbolaget, han är samtidigt ett fan, inte bara av mig utan av serier och kultur. Så att han vände ut in på sig själv för att hitta ett nytt lager till mig.
Mm, mm.
Eller hitta en ny lokal till mig när jag kunde sitta och jobba. Så att jag fick till samma pris som min gamla. Och jag kan säga att den gamla lokalen var alltså 7 kvadratmeter. Blamrat med bröte och så sen det här lagret då förstås. Så att jag fick ett nytt några hundra meter bort. 20 kvadratmeter till samma pris.
Fan vad gött.
Ja, så att det är väl en av dem. Liksom, där har jag verkligen haft tur när det gäller sånt. För att jag känner ju människor som betalar 5 000 spänn i månaden för, en, för ett skrivbord någonstans.
Hur mycket, många tusen sa du?
5?
5, åh jävlar. Ja.
Eller jag överdriver kanske, men åtminstone 3?
Ja, det är nog inte omöjligt. Nej. Men har du en... Du har en ny ateljé där också då, liksom i det här.
Ja, jag har en ny ateljé. Och så sen, så att ateljéutrymmet är större och själva lagerutrymmet är mindre, så att jag fick minska en hel del på mina fina saker. Och det kändes när jag gjorde det, när jag liksom bara... För i början var det verkligen så här, jag stod med en bunt Tex Willer och Starlet, och så gick jag igenom och tänkte jag, ja, jag ska bara hålla den här, den här, den här, den här, den här. Och den här kan jag möjligtvis tänka mig att sälja. Och så mot slutet var det verkligen bara armen i en svepande rörelse ner i en säck. Liksom, bort med skiten. Och jag kände mig jävligt... Nu vände jag på ett nytt blad i livet. Mm. Och nu i efterhand så känner jag mig bara liksom djup ånger.
Sålde du den säcken eller vad...
Ja, men alltså jag delade upp det. Men säg så att det är en tredjedel av min samling kvar.
Mm.
Och de andra två delarna, den ena delen slängde jag. Men det var så jävla mycket skit liksom. Vad fan ska jag med gamla Buster till? och resten sålde jag faktiskt.
Jag är rätt inne på nu att det som ska vara liksom, att jag bara ska ha snygga grejer på display. Liksom att även ifall man har någon gammal serietidning som är asfräck, då får den vara liksom bakom lyckta dörrar. Att det som ska synas utåt, det ska bara vara toppsnyggt kvalitet.
Mm.
Känner du till Big Little Books?
Ja, absolut.
Så idag så hade jag en sån dagdröm om att liksom... för jag tänkte att de har så extremt snygga ryggar oftast.
Mm.
Och jag hade en sån dagdröm om att liksom... Att alla böcker som jag skulle ha på display i mina bokhyllor skulle vara Big Little Books. ni kan googla dem ifall ni vill. Och det tänkte jag, fan, det här hade ju varit skitfräckt. För de flesta liksom, bokryggar på seriealbum och vanliga böcker och sånt är ju rätt trista. Ja. Men om man skulle ha liksom, de fula bakom lyckta dörrar och sen bara ha de här snygga Big Little Books i olika rader. Det hade ju sett skitfräckt ut.
Har du många Big Little Books?
Jag har faktiskt bara en. Och det är en Scrappy Big Little Book. Vet du vilken figur Scrappy är? Alltså det är inte Scrappy Dude, utan det är Dick Humors Scrappy. Det är, alltså jag såg den figuren första gången i en seriebutik i Berlin, tror jag. Grås Undfang eller vad den heter. Och då var det liksom en bok om gammal tecknad film där. Och då, och då fick jag så här liksom hjärtat i halsgropen, svettningar och liksom höjd puls av när jag såg den bilden på Scrappy som var en liksom tecknad filmfigur från 30-talet. För att det såg ut precis, eller väldigt likt min eget seriealter ego liksom.
Ja. Men då tror jag vet vilken det är till och med.
Mm. Och så då, det här var liksom en av de första grejerna jag köpte på eBay, tror jag. Det var den här Scrappy Big Little-boken från 30-talet eller någonting.
Ja, det gjordes ju försök med att ge ut om sådana i Sverige också. Big Little Books var väl en 30-50-tals fenomen i USA. Men jag har lite senare varianter ifrån, jag har en med flipper.
Mm.
Delfinen.
Mm. Är det tecknat väl? Omslag då, eller är det foto?
Ja. Och så Big Little Books, de är liksom, vad kan man säga, 10 cm max.
Ja, lite mer kanske.
Ja, men Pixie Books, fast de är skittjocka, och så är det varannan bild, en tecknad bild, och så är det lite text.
Så och sen så har de liksom snyggt designade, alltså det är designen på dem. Jag har faktiskt en bok som då heter så här, The Big Book of Big Little Books eller något sånt där, som är liksom en coffee table bok om Big Little Books, och där ser man ju det är liksom, den designen är verkligen right up my alley.
Ja, men det är gult och rött och så såna snygga tecknade loggor och sådär.
Mm.
Och så har jag någon med Hacka Hackspett också.
Ah, ja. Mm.
Som är svenska då. Jag har inga...
Ja, det fanns svenska Big Little Books.
Ja, men det är det jag menar. För att det gjordes ett försök att komma ut... Alltså, jag vet inte vad de hette. Men de såg ut som Big Little Books, det vill säga små kartongartade inbundna böcker, fast ändå viss billig air i Sverige. Men de är senare då, jag gissar att de är 60-tal och 70-tal. Mm. Hur det nu kom sig att de fick för sig göra en sån grej, men ja. Fina ja. Grejer. Alltså jag känner om någon skulle syna mig nu
ja.
om mitt prettoblivande och sen skulle komma in här och så bara men Johan, vad är det för hög du har här? Ja, det är ju mina bunt med tuggummin i obruten förpackning.
Mm.
Med samlarkort liksom.
Ja, men du kan ju hävda att det är ditt gamla liv då, om du hade velat.
Jag vill inte släppa mitt gamla liv, vilket jag inte riktigt
ser det för. Men jag blev väldigt sugen nu på att visa upp mina samlingar för dig nu och min nya lägenhet. Du har inga planer på att komma förbi Stockholm snart då?
Alltså planer finns alltid, men det finns inga konkreta just nu. Men gör jag det så lovar jag, för att jag är direkt sugen.
Mm, direkt sugen.
Ja.
Ja, nej, då hjälper det inte. Jag är ju i Göteborg lite då och då och uppträder och sådär. Men det hjälper inte riktigt. Jag kan inte ta med hela samlingen.
Du kan inte visualisera i 3D. Hålla upp en iPad och så här ser det ut. Det är roligare att vara och
titta på. Ja, det är roligare att liksom. Titta på dem i 3D. Och så kan man ta fram liksom... ur bokhyllan så här. Här ser du den här plastfiguren är designad av Ryohei Yanagihara och här har han gjort två böcker med de här coola grejerna och så liksom visar man upp det samtidigt.
Apropå plastfigurer, Frank Kosick dog ju.
Vem är det? Eller vem var det?
Frank Kosick, han var på 90-talet, så var han en av de här som kom fram tillsammans med Robert Williams och vad fan hette han? Kaz, tror jag. De gjorde liksom tavlor, liksom fine art, men som var inspirerade av serier och underground-serier och sådär.
Mm.
Så om du någonsin har sett en teckning på en storbystad naken djävulstjej som typ kör en sån gammaldags hot rod, eller som äter glass, eller som rider på en atombomb eller någonting.
Ah.
Så är det han som har gjort den. Men han jag tänker
att det skulle också kunna vara han Big Daddy Roth eller Rockin' Jelly Bean eller något sånt där.
Ja, Big Daddy Roth var ju den som de tog sig till.
Mm.
Liksom, för Big Daddy Roth var ju ändå 60-tal.
Mm.
Och så fick det en återfödelse på 90-talet när han var gammal.
Mm.
Hela den estetiken med hotroddar med stora hjul som det kom liksom eld ur.
Mm.
Så Frank Kosick, men han var också någon slags sån här custom vinylleksaks-snubbe.
Mm. Ja, designer toy, för det kom ju rätt sent den trenden ändå. Och jag det är inte, alltså jag började samla på tofu och yakko som var liksom japanska tofuskallar kan man säga, som var liksom tidiga så här designer toy grejer men sen gick jag mer åt det hållet och liksom samla på gamla maskottar från kanske 60-talet då, innan den stora designer toy boomen kom in i Japan och USA.
Jag kan ju känna att designer toys kan ju vara fräcka.
Mm.
Men det är ändå lite fusk.
Ja, det är någonting som inte känns helt rätt med det. Det känns mycket coolare att ha liksom Panasonics maskott från 1960.
Det är som sånt som folk har liksom köpt som billig crap en gång i tiden och sen slängt. Och sen hittar man det. Det är ju det som man vill åt någonstans.
Ja. Ja, men jag har ju ändå kanske så här Little Enid från Ghost World en plastfigur och Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth plastfiguren och sånt på mina hyllor. Men det är inte de som är juvelerna i samlingen.
Nej, nej. Nej, jag förstår precis. Och vi är ju också överens i denna fråga.
Mm. Ja, vi kanske ska börja avrunda den här ordinarie delen av arkivsamtal.
Min måltidsdryck är slut.
Mm.
Så det är kanske en bra
idé. Men du kanske vill hänga med in i den Patreon-exklusiva världen.
Oh, härligt.
Då, då vi kan prata för en mindre grupp utvalda människor.
Då ska vi börja svära.
Ja. Frågan är om vi har svurit i det här poddavsnittet hittills. Jag kan inte minnas riktigt.
Nej, nej. Jag har väl säkert sagt liksom någon gång.
Ja.
Vilket jag ser som en, ett tick jag måste bli av med. Men svurit, nej. Jag är inte principiellt mot svordomar så, men...
Jag har inte tänkt på om du svär eller inte. Alltså om du skulle säga så här, och det är jävligt snyggt där, om du...
Nej, nej. Jag är det respekterar dig för mycket för det.
Men är det du som har barn och sånt? Alltså säger man till barn idag att de inte ska svära om de gör det?
Nej.
Nej, det är ingen som gör det.
Verkligen inte.
För så var det när jag växte upp, då var det ju ändå alltså, att mina föräldrar från en början hade en ambition att jag skulle sluta svära. Men sen tror jag de gav upp vid något tillfälle eftersom jag svor så mycket.
Alltså det har jag aldrig ens tänkt. Jag kommer ihåg hur jag blev stolt över min dotter en gång.
Mm.
För att hon spelar handboll då, och så när hon var några år yngre än hon är nu, så hon spelade liksom i en annan kommun, så varje kväll så gick jag och hämtade henne vid busshållplatsen och vandrade hem.
Mm.
Så en gång så kom det en lång rant om, och det var en massa killar där som spelar bordtennis som tittade på oss som om det vi gjorde var töntigt. När de fan spelar jävla bordtennis! Och då kände jag mig bara så stolt. Jag bara, liksom, du har hittat liksom humorns kärna någonstans. Jag tyckte de var så jävla roliga, för de var så upprörda över att de här töntarna som spelar bordtennis, hur vågar de döma mig som spelar fräck handboll? Då svor hon. Jag har ju också religiös uppväxt, så det var ju extra laddat att svära.
Ja, ja, ja. Jo, man har märkt att folk som har haft religiös uppväxt inte spontant svär på samma sätt. Liksom, att det inte finns i... Men jag tänker inte på om jag svär längre.
Nej,
riktigt.
Inte jag heller. Men jag som barn svor jag nog inte lika mycket som jag gör nu.
Mm.
Bara därför, så att inte pappa skulle bli sur.
Liksom. Mm. Ja, mina föräldrar hade ju så här, de sa, nej, vi tar inte illa upp, men man måste respektera de som tar illa upp av liksom svordomar.
Jag tycker de som tar illa upp kan ta och...
De kan ta sig brasan.
Jag kan skita ner sig. Jag kan kössa min röv i helvete.
Men det var allt för den här veckans avsnitt, ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Varje vecka så släpper ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Jag
heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Manlo.
Fullbordat samtal. Thank you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.